Kärlekens väg är temat för dagen. Och det är ju ganska passande nu när det är på väg att bli en alla hjärtans dag på tisdag. Dagen när vi anstränger oss lite extra för att visa varandra kärlek genom att ge varandra godishjärtan. För visst är det som första Korintherbrevet 13 menar med att kärleken är tålmodig och god. Ja, godishjärtan där. Det sitter väl fint i magen. Ja, men kanske till viss del att det är det som menas. Men när vi läser vidare så blir det ganska tydligt att kärlek handlar om så mycket mer än bara några små godishjärtan som delas ut och snattas upp under en speciell dag. För finns det någon bättre och mer uttummande beskrivning av kärleken än den som första Korintherbrevet 13 ger? Lyssna igen. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten. Inte skrivsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande. Inte självisk. Den rusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten. Men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. När jag och Alexandra, som är min pastorskollega och fru, läste igenom dagens bibeltexter tillsammans inför våra olika predikförberedelser. Hon ska predika sen efter. Då berättade hon att hon en gång hade fått göra en övning där man skulle byta ut kärleken mot Jesus i den här bibeltexten. Alltså, Jesus är tålmodig och god. Jesus är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplyst. Jesus är inte utmanande, inte självisk. Jesus brusar inte upp. Jesus vill ingen något ont. Jesus vill inte glädje och orätten, men gläds med sanningen. Allt bär Jesus. Allt tror Jesus. Allt hoppas Jesus. Allt uthärdar Jesus. För mig blev det här en slags ögonöppnare. Det blev så tydligt för mig hur starkt Jesus och kärlek hänger ihop. Men också varför den brutala och fasansfulla vägen som Jesus fick gå fram till att dö på korset kan kallas kärlekens väg. För allt bär Jesus på korset. Allt tror Jesus på korset. Allt hoppas Jesus på korset. Och allt uthärdar Jesus på korset. Nästa steg i den övning som Alexandra fick göra var att man istället skulle sätta in sitt eget namn i bibeltexten. För mig skulle det då bli: Samuel är tålmodig och god. Samuel är inte stridslysten. Inte skrytsam och inte uppblåst. Samuel är inte utmanande, inte självisk. Samuel brusar inte upp. Samuel vill ingen ont. Samuel finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär Samuel. Allt tror Samuel. Allt hoppas Samuel. Allt uthärdar Samuel. Ja, jag vet inte riktigt vad ni har för bild av er pastor. Men när jag läser det här så känns det inte riktigt lika klockrent som när han stoppar in Jesus. Ja, vissa delar kan jag känna igen mig lite grann. Men det är långt ifrån allt som jag lyckas med. Förmodligen är det för att varken du eller jag ska bära allt eller uthärda allt. Vi är inte Gud. Vi är inte Jesus. Vi är inte kärlek. Men vi kan få ta emot kärleken och ge den vidare. Vi kan få ta emot Jesus och ge Jesus vidare. På onsdag är det inte bara alla hjärtans dag. Det är även askonsdagen. Vilket innebär att det är den första dagen i fastan som sedan pågår fram till påskafton. Alltså tiden då Jesus vandrade mot korset på kärlekens väg. Där han fick gå igenom döden och ut ur den till ett nytt liv. I dagens evangelietext som är hämtad från Lukas evangeliet, kapitel 18, vers 31-43. Där kan vi läsa hur Jesus själv förutsäger detta för sina lärjungar. Och sedan får vi också höra berättelsen när de på sin vandring mot Jerusalem mötte en blind man utanför Jeriko. Vi läser. Han samlade de 12 omkring sig och sa till dem: vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. Vi ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och vi ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var för dåligt. Och de kunde inte förstå vad han sa. Sen kom vi till den blinda mannen. När Jesus närmade sig Jeriko och satte den blind vid vägkanten och tittade. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram. Och då mannen kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se. Och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg sjung Guds ord. Här har vi två olika händelser som ändå har det gemensamt att de handlar om blindhet. Först har vi lärjungarnas blindhet, att de inte kunde se och förstå vad Jesus menade när han berättade om vad som skulle ske med honom. Sen har vi den blinde mannen som inte kunde se med sina fysiska ögon. Men trots denna blindhet så såg han något som ingen annan såg med sina inre ögon. Han hade en tro, han såg ett hopp och han fick möta kärleken från Jesus. Både lärjungarna och den blinde mannen behövde hjälp. Lärjungarna ville säkert förstå vad Jesus menade, men de vågade inte erkänna att de inte var så smarta. Och de vågar inte vara ärliga och visa sitt behov av hjälp. Den blinde mannen däremot brydde sig inte ett dugg om att det skulle kunna bli pinsamt eller stel. Han såg bara, trots att han var blind, att hans stora möjlighet kom gående emot honom. Så han tog chansen att ropa högt efter Jesus. Och trots att några försökte tysta honom och påpeka för honom hur olämpligt hans beteende var, så gav han inte upp. Utan det fick honom istället att ropa ännu högre efter Jesus. Var då Jesus stannade och ställde frågan: vad vill du att jag ska göra? Och mannen gav Jesus ett ärligt och uppriktigt svar: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se. Och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Allt folket som såg det sjöng Guds lov. Det måste ju betyda att även de där som försökte tysta mannen till slut var med och sjöng Guds lov. Eller blev de så förblindade att de inte såg vad som hände? Hur är det med vår egen blindhet? Att leva i en mörk värld kan också upplevas som en slags blindhet där det är svårt att se ljuset. Men om vi lik den blinde mannen har en tro som låter oss se ett hopp, så kan vi även få möta kärleken från Jesus. För det är ju så första Korintierbrevet 13 avslutar sin beskrivning av kärlek. Att nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärlek. När vi går och famlar i mörkret så får vi ropa: Jesus, förbarma dig över oss. Det kommer att dyka upp röster som försöker tysta oss. Men då får vi bara ropa ännu högre: Jesus, förbarma dig över oss. Det är då Jesus vill möta oss ansikte mot ansikte för att ställa frågan: vad vill du att jag ska göra för dig? Men då vi får ge vårt ärliga svar: jag vill se. Jag vill se att det finns ett hopp. Jag vill se att det finns ett ljus som besegrar mörkret. Jag vill se att det finns en framtid. Se vilket hopp. Det är årets tema för våra gudstjänster. Det finns ett hopp. Och hoppet finns för att Jesus valde att gå kärlekens väg. Där är vårt möte. Där vi står ansikte mot ansikte säger Jesus till slut: du kan se igen. Din tro har hjälpt. Tack Jesus för att du kommer gående mot oss. Där vi famlar runt i mörker och det är så mycket runt omkring oss som vi vill slippa. Men vi vill se ett ljus. Vi vill se ljuset ifrån dig. Tack Herre för att du hör när vi ropar. Du kommer till oss. Du tvingar inte på oss, utan du frågar bara: vad vill du att jag ska göra för dig? Och hjälp oss då Herre att öppna våra hjärtan, våga vara ärlig och ge dig svaret som kommer från våra hjärtan. Vi vill se. Vi vill se det. Vi vill se ljuset. Vi vill se att det finns. Och vi vill få emot din kärlek.